Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Filmsur Podcast. Det var ett tag sedan vi spelade in och släppte ett avsnitt, det vet vi. Men för att göra saker lite bättre för er så bjuder vi den här veckan på en riktigt stor film, en klassiker, Goodfellas från 1990. Regisserad av Martin Scorsese, och jag tror det är den första filmen som vi tar oss an med honom som regissör. Vi ser Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco i huvudrollerna. En riktigt stjärnspäckad film, och vi är otroligt taggade på att få vara tillbaka här i studion och snacka lite film med er där ute. Så jag hoppas ni är taggade också. Jag tänker inte spendera så mycket mer tid på att försnacka den här filmen, utan det är lika bra vi get down to it. Det här är Goodfellas från 1990. Vi kör igång.
Never rat on your friends and always keep your mouth shut.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Hey, Mom, what do you think?
You look like a gangster.
I know I.
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo moving through Idlewild Airport. And believe me, we tried to steal every bit of it.
What do you do?
I'm in construction.
He's not Jewish.
Mazel tov. Mazel
tov. For most of the guys, killing's got to be accepted.
Hey, Henry. Here's an arm.
Very funny, guys.
Here's a leg.
Here's a wing. What do you like, the leg or the wing? It's you.
Välkomna! Vi är igång och spelar in för första gången på väldigt länge. Mitt namn är Anton och jag sitter här tillsammans med mina två medvärdar i Filmsur Podcast som är...
Jonas
och William.
Ja, där har vi det. Kommer vi ens ihåg hur man gör där? Vi får se.
Jag bara älskar din Boys in the Hood-tisha. Aj. Varför hade du inte på dig den när vi spelade in avsnittet?
För då ägde jag den inte.
Ja,
det är det enkla svaret är det. Men jag är glad att ni märkte det. Jag tog på mig den i Dagen till ära.
Ja.
Det var också lite av en gangsterfilm, även om det kanske, den kanske hamnar i en annan typ av gangstergenre, så tycker jag ändå det är en passande tisha att dra på sig, ja, det till det här avsnittet.
Den sitter bra på din kropp.
Tack.
Det är perfekt storlek.
Ja, det är ändå det viktiga. Vi sitter här för första gången på några veckor. Det är mycket som har kommit emellan. Bland annat så har vår kära Jonis flyttat till ett annat land. Han har blivit britter.
Britter?
Han har blivit britter. Säger man inte det? Men han har blivit britt.
Britt?
Ja.
The Brits.
Ja, du har lämnat oss Jonis. Och vi är för otekniska för att fundera eller finula ut hur man spelar in över Zoom. Så vi,
det är inte samma vibe.
Vi väntar in att vibe. Han skulle komma hem.
Jag har inte flyttat till England.
Ah, du är borta.
Jag är där.
Ja, du hyr en lägenhet.
Ja, så är det.
Långtidshyr.
Ja.
Typ.
Ja, det är jobbet går först. I en slivsfär.
Tydligen.
Och Filmsur kommer alltid i tvåa. Ja. På en trist andra plats.
Vi är ju nära. Alltså det är precis så att Filmsur skulle kunna bli vårt jobb. Ja. Det är väldigt nära. Men vi är inte där än.
Nej, ja. Så fortsätt att sprid ryktet. Mm. Eller sprid ordet där ute.
Skulle vi få in en sponsor så kanske...
Då kanske Jonas kan flytta hem till Sverige igen.
Ska vi dra och snacka med staten eller?
Ja, det är hög tid.
De är högst upp på listan.
Ja.
Det är ju...
Frilans, finans och staten. Ja. Ja, det är de vi försöker komma åt just nu.
Vi har ju tittat på Goodfellas idag. Och på grund av allt, alla saker som kommer emellan, så var det ju några veckor sedan vi tittade på filmen.
Indeed.
Så att vi får se om vi kommer ihåg allting som vi antecknade och tänkte på just där och då. Det vi såg på filmen.
Den här filmen har alla sett innan? Nej?
Nej.
Jonas var nog
första gången.
Första
gången.
Ja.
Så det var på tiden.
Ja.
Att vi rev av plåstret för dig.
Verkligen.
Och introducerade dig. Men innan vi går in på filmen så tänkte jag bara diskutera några heta popkulturella händelser som har hänt sedan sist vi satt här med mikrofonerna, och det är väl det som alla surrar om på internet just nu, Squid Game.
Ja.
Som vi alla tre har sett, och jag gissar på att många som lyssnar på den här podden kanske har sett Squid Game också.
Ja, det bör man väl ha gjort kanske.
Ja, det är svårt att undgå det, för du vet när, och det är det som är så intressant tycker jag med saker som blir så otroligt populära. Det är några få serier lite då som lyckas med det. Uh-huh. Att så här, ta över internet.
True Detective.
True Detective var verkligen en sån serie. Game of Thrones. Listan är skitlång. Men Squid Game har ju verkligen lyckats att hamna där liksom det blir ett popkulturellt eko överallt. Mm. Att så här, alla memes, alla artiklar, man ser artiklar i flödet överallt. Folk pratar om det på jobbet. Så här kaffemaskins ämne liksom har det blivit. Och det närmaste man har kommit till sen Game of Thrones. Game of Thrones var ju verkligen kaffemaskinssnack, eller water cooler talk. Mm. Som det heter på engelska. Jag översätter det till kaffemaskinsnack, för det är väl det närmaste vi har i Sverige.
Det är samma grej.
Det är exakt samma grej. Det närmaste har väl varit typ Succession, eller? Eller har jag fel i det?
Ja, men den är ändå ganska... Den har blivit ganska utbredd.
Ja, men inte lika. Succession, då tycker jag att Billions är där också.
Är det?
Suits och alla de där.
Ja, fast inte... Jag har inte känt av att
man slagit lite hårdare, lite snabbare, men det är också...
Ja, det är så.
Men det jag menar är så här, när du står vid kaffemaskinen med en kollega som du knappt känner och det blir så här steltystnad. Att då kunna... Nej, men att man inte har någonting att prata om. Och då vet man att man kan falla tillbaka på Game of Thrones. Eller
ja, men jag skulle säga att Squid Game är mer så än Succession. Alltså mycket mer.
Det tror jag också.
Succession är... Jag vet inte. Det känns som att folk i min närhet typ har börjat kolla på den ganska nyligen.
Det är i alla fall en väldigt populär tv-serie.
Den är bra.
Det. Kolla och på den är skitbra. Och jag vet inte vad som går att säga som inte redan har sagt om Squid Game.
Ska vi spoiler alert där, eller vad är tanken? Vi ska gå in här spoiler på alert, Squid Game.
Spola in.
Jaha, ska vi göra det?
Vi kanske inte ska spoila någonting. Men det jag gillar...
Vad tycker vi om den?
Ja.
Jag gillar...
Nej, men vadå, vi kan prata om det utan att spoila. Jag kan försöka.
Det kan vi göra. Jag gillar att de lämnar massa gåtor i serien. Den är väldigt djupt skriven. Ja. Och det finns massa så här underförstådda och gömda små
nuggets
i serien som gör den så mycket bättre än vad man kanske förstår vid första så här anblick. Det är bara för att jag har nördat in mig totalt och läst massa artiklar, till exempel om teorier, fan-teorier liksom, om att det skulle vara liksom ett släktskap mellan två karaktärer utan att spoila någonting som har fått mig att börja fundera. Och sen massa så här olösta gåtor typ hur vissa personer slutade upp i vissa roller i hela spelet och så vidare utan att avslöja någonting. Och det lämnas ju också med ganska så här oavslutade eller open-ended slut med saker som inte är helt lösta och vart det ska ta vägen. Så vi får se om det kommer en...
Man tänker att det kommer komma en tvåa.
Nej, men han har sagt att det inte kommer, va?
Ja, han har sagt att just nu är det ingenting som är bestämt. Men han är inte heller helt främmande.
Jag vill inte att det ska komma en säsong två.
Typ inte heller. Jag tycker det räcker med
det. Är perfekt.
Man vill ju oftare att de ska avsluta.
Ja.
Mm.
Det kommer bli svårt.
Jag känner, kommer en säsong två, då kommer det förmodligen vara massa nya skådisar. Ja. Och så kommer de försöka göra det ännu värre typ.
Ja.
Så att det ska bli bara så här: okej, den här säsongen är det ännu sjukare och det är vansinniga games.
Ja.
Det behövs inte.
Nej, alltså, intressant. Det som är så bra med den här är att det är så chockerande.
Ja.
För du berättade ju att så här, utan innan det hade börjat cirkulera på nätet satt ju Jonas och berättade, hörrni, jag såg ett pilotavsnitt på Netflix
igår. Det är lite roligt, för jag låg uppe på kvällen och kunde inte sova. Och så, jag är ett stort fan av koreansk film och japansk film framförallt. Men så såg jag bara så här, shit vad kul, Netflix har gjort en koreansk serie.
Ja.
Det här måste jag kolla på. Vad kul att den finns i Sverige typ.
Ja.
Och så bara kolla på piloten och trodde att det skulle vara skräp. Jag visste ingenting om det. Jag såg bara Squid Game.
Det såg ju otroligt.
Sydkorea, coolt.
Ja. Jag tycker så här, omslaget på Netflix såg ju väldigt så här spretigt ut. Ja, och bara, vad är det här för pajas-serie typ?
Och så var jag i eld och lågor, för jag kollade på det natten innan vi såg senast. Ja. Och så kom jag ihåg att jag kom och bara, hörni, jag såg bara piloten. Men det är den bästa piloten jag säger. Eller säger, jag älskade den.
Den är intriguing.
Den är asbra.
Det är ju liksom första spelet de slängs in i.
Ja.
Mm. När första personen...
tonen för hela...
Ja, exakt. Då blir man ju chockad.
Asbra.
Bara, wow, holy shit.
Bra.
Vad är det här för någonting?
Och att det är så bra skådespeleri.
Ja.
Med en Asterix.
Ja. Och det kan vi prata om också. Det enda som gör att serien kanske inte är en
10
poängare är ju de sista avsnitten när amerikanerna.
The VIPs kommer
in. VIPs kommer in i serien.
Alltså, det är så dåligt. Ja,
ni som har sett det vet ju vad vi pratar om.
Men det är alltså spoilar inte heller.
Det, okay. Det spoilar inte.
Det handlar bara om skådespelarinsatser.
Ja,
eller
repliker.
Regi, ja.
Ja.
Men jag tror, och vi snackade ju lite om det här innan vi satte oss ner så här, vad beror det på att de spelar så jävla dåligt? Sen är det ju att man märker ju inte av, för vi kan ju inte koreanska, så vi vet ju inte om det kanske är så hela serien låter för en person som har det som första språk. Men när man helt plötsligt fick höra engelska i serien och det är så otroligt dåligt framfört av skådisarna, så blev man så chockad.
Timingen är fruktansvärd.
Timingen på repliken och hur de levereras och inlevelsen och själva flytet i de dialogerna.
Vad är de säger?
Ja, ja, bara så här, det är värdelöst. Det är så dåligt skrivet. Så jag hade en tanke om att de hade, att de koreanska manusförfattarna hade skrivit ut manuset på koreanska och så har de slängt in det i Google Translate och fått ut det tillbaka på engelska och så har de bara, ja men läs det här. Och skådisarna bara, okej. Okay. Och så har det blivit så dåligt. Ja. Antingen det. Eller så är det så att de enda amerikanska skådisarna eller vita skådisarna de kunde hitta i Korea eller Sydkorea var liksom, de var inte så jättebra.
Vilket är märkligt också.
Eller så, de fick nöja sig
eller,
med det.
Ja, jag tänker att...
Jag vet inte vad det beror på.
Eller så vill de bara sänka... Sydkoreanerna vill håna amerikaner.
Ja. Jag tänker det också. Att man tänker, här kommer den vita tjocka mannen in som sitter på de riktiga pengarna som är liksom... hela problemet med den här serien. Mm. Att människor är så fattiga så att de gör helt vansinniga grejer för att överleva. Och sen finns det de här riktigt rika som bara leker med människors liv för att de tycker det är kul. Ja. Och så vill de att de ska vara jättekorkade.
Exakt. Att de bara ska vara helt off-key liksom.
Ja.
Men det är ändå dåligt. Märkligt.
Ja, det får mig att känna så här, varför skulle den här gubben som sitter och ser de här grejerna, varför skulle han investera sig i ett sånt här spel?
Exakt.
Ja. Det känns som att det borde vara någon psykopat som är så här...
Ja.
Ja, jag vet inte.
Vilket var ert favoritspel i serien?
Jag gillade verkligen glasskivorna. Ja, när de ska gå över.
Ja. Så jävla obehagligt alltså.
Och det är så bra att det är så här... De går i en viss ordning. Så de som är bakom får panik för att de kommer inte in och kommer över. Och så börjar folk knuffa varandra.
Och de läggs fram i så här. Ja, allting hänger på
jag
mig.
Jag kommer dö.
Alltså, det finns ingen chans i helvete.
Jag kommer behöva offra mig. För
det var ju någon som räknade
ut ska klara sig.
Oddsen för vad oddsen var för att lyckas trampa på varje rätt glasbricka. Och så här, vilken jävla ångest. Och bara hoppa över till nästa glasbricka.
Ja, han bara, det är en på 32 000. Eller något så här vansinnigt.
Ja, det var nog mitt favoritspel också. Med en stor hommage till första spelet. Med,
exakt.
Med, vi pratade om det igår kväll med jag och ett sällskap om vad det heter på svenska. Och jag
det är ju som inte dansstopp liksom.
Nej, men är det inte 1, 2, 3 rött ljus?
Jo.
1, 2, 3 rött ljus. Och så vänder man sig om.
Jo, jag har lekt
inte rätt. Jag vet inte om vi sa det.
Det är samma som i Orfinato.
Orfinato.
Barnhemmet.
Jag tror bara att vi säger 1, 2, 3 stopp. 1, 2, 3,
ja,
men
det,
stopp.
Ja, det var någon som sa det också igår. 1, 2, 3, stopp.
Ja.
Så här, det är oklart. Vet ni vad det spelet kallas på svenska? Så hör av er.
Jag gillade dragkampen också.
Ja, dragkampen. Ja, ja, ja.
Då satt jag med svett i händerna. Så.
Ja.
Man visste att de skulle klara sig. Men de gjorde det. De utförde det perfekt.
Mm, ja.
Det var det avsnittet var också så här, man var tvungen att kolla på nästa.
Mm. Men jag tycker hela serien var en binge-serie. Alltså så här, efter ett avsnitt så bara, jag måste se nästa.
Det är grejerna som gör att det blir så här också.
Ja, alltså, ja exakt. Att för många serier är så här, man ser ett avsnitt.
Du kavar den snabbt liksom.
Mm. Ja.
På en vecka. Ja. Och du måste göra det.
För många serier man börjar kolla på är det så här, men nu har jag sett två avsnitt. Jag kan nöja mig med det. Och så fortsätter jag om några dagar. Mm. Eller nästa vecka. Men den här serien är så här, nej, jag måste
få reda på vad som händer. Jag var helt förstörd. Jag började kolla typ 11:30 på natten. Och så kollade jag 4 avsnitt eller 5 eller något.
Ja,
och
bara det typ en
4:30 eller någonting. Bara shit, ska gå upp om en timme liksom.
Ja, och det omtalade, jag kommer inte ihåg vilken siffra det avsnittet hade, men där de spelar kulor.
Ja.
Var ju alltså, det jobbigaste avsnittet att titta på.
Shit, det var mitt favoritspel alltså.
Ja.
Ja, det var
alla spelen är bra.
Det var absolut mitt favoritavsnitt med tanke på vad som utspelar sig och själva ångesten och sorgen och skådespelet och ärligheten i de scenerna.
Underbart.
Var fan helt fantastiska. Alltså. Och sen så får man en härlig liten twist på slutet då, som Alltså det är mycket det som gör en sak, en serie eller en film att bli bra, när det är en riktigt bra twist som är oväntad och man står och bara,
saker som är, alltså det är ju väldigt, väldigt lik Parasit på det sättet. Alltså både i så här, att den ska speglas vad heter det? Sociala
klassamhället.
Men också det att man öppnar, man lämnar många saker osagda, vilket gör att det skapar en diskussion, vilket gör att folk säger att titta på den här serien för att man vill ha den att någon att prata med om den. Och så här, vad är det som händer i slutet? I Parasit, så här, vad hände med dem? Vad handlar den om egentligen? Varför gjorde den personen så där?
Ja.
Är det att han skrev brevet? Liksom, är bor han kvar i huset? Liksom?
Otroligt grym serie. Så se den om ni inte har gjort det. Den rekommenderas varmt från oss.
Och det här avsnittet handlade alltså inte om Goodfellas utan Squid Game.
Vi lurade in er med Goodfellas för att berätta om Squid Game.
Men vi skulle kunna säga att Squid Game är kanske en tvåa.
Ja, absolut.
Det
skulle
trots man kunna säga.
Det amerikanska inspelet eller VIP-inspelet.
Ja, så landar den ändå på en tvåa. Det är en stark jäkla serie.
Ja.
Vi var också på bio i dagarna och såg
en annan tvåa.
Dune, som är en riktig mega blockbuster biofilm. Alltså.
När Jonas var i Storbritannien.
Ja, fy fasen.
Och det är, vad heter han? Våran favoritskådis.
Han heter Timothy Chalamet.
Precis. Från
och Zendaya.
Är det han den svingulliga snubben?
Ja, han som är med i Call Me By Your Name bland annat.
Ja, exakt.
Han är också med. Han är ung, liten pojke i Interstellar.
Mm, just det. Han är sonen, va?
Ja, när han är ung.
Sen har vi Zendaya från
Euphoria.
Euphoria, ja. Som var hennes genombrott, som också är med den här. Så de tar de två hetaste unga skådisarna.
Och så Stellan,
fan vad de är bra ifrån sig. Stellan Skarsgård är med som bad guy.
Vi har han,
det kan inte bli bättre.
Ja, men han Aquaman snubben som
just det, som också med Game of Thrones.
Ja,
exakt. Khal Drogo i Game of Thrones.
Exakt. Han är med och gör en superroll. Nej, men otroligt bra film. Jag brukar ju oftast, jag blir ju så skeptisk när det är såna här stora
sci-fi rullar
som är så här, oh, det hetaste på bio. Men jag bara, men det kan vara kul att gå och se en sån på bio framförallt.
Det är verkligen en biofilm, det måste man ändå säga.
Ja. Och den levererade satan, alltså. Jag tyckte den var en,
vi satt ju som trollbundna hela filmen.
Alltså man hade inte en tråkig stund. Det var liksom action och händelse och dramatik från första sekunden till slutet.
Över två och en halv timme tror jag.
Ja.
Det kändes som att det är så här, man ville ha mer.
Ja. Och det ska väl komma mer. Det var ju bara första installationen.
Del ett av tre tror jag.
Ja, så det är en
man känner det. Det är som vi pratade om det förut i Titanic, när man känner att det är en stor film på G.
Mm.
Redan första scenen.
Mm. Ja.
Men och genom hela filmen, den skådespelinsatserna.
För oftast, det är det de missar. Alltså, när de ska göra sådana här stora Hollywoodfilmer så kan det ofta bli cringe och lite väl så här, ja men nu är det Hollywood som har gått in och bestämt exakt vad som ska hända för att de vet att det tjänar vi pengar på bland alla idioter som går och ser på bio. och så det var jag rädd för att det skulle hända. Men det var verkligen, nej. Inte en enda dåligt skriven rad i manuset och inte en enda dålig skådespelarinsats. Specialeffekterna var alltså det bästa jag sett hittills i filmhistorien.
Ja.
Alltså. Det var, gå och se den.
Coolt.
Ännu en rekommendation.
Jag har sagt det till Jonas att vill du se den så kollar vi på den. jag ser om den.
Jag kan lätt se om den. Alltså.
Nice.
Skitkul. Men vi ska resa tillbaka i tiden till 1990 för att surra igenom Goodfellas, som är veckans avsnitt. Eller veckans avsnitt, ska vi säga kvartalets avsnitt av Filmsur.
Ja.
Ja. Martin Scorsese som han har gjort filmer otroligt länge. Och han gjorde bland annat Mean Streets, som är en skitstor film som kom på 70-talet. Men det känns som att han fick en nytändning och slog verkligen igenom och blev household med den här filmen från 1990. Och det roliga med Scorsese är att han alltid har sina så här favorit sweethearts till skådisar som han använder sig av. Och det var väl kanske sent 90-tal eller 00-tal där DiCaprio blev hans nya favoritskådis.
Ja.
Som tog över lite efter Robert De Niro då. Så han har gjort mycket filmer med Robert De Niro. Och sen så blev liksom varje film som Scorsese kom ut med hade DiCaprio med i sig. Bland annat den mest välkända kanske Departed. Sen har vi Wolf of Wall Street som också är Leo. Och vad heter den filmen? Island.
Shutter Island.
Shutter Island också, Scorsese-film. Så han är inte dålig på era film, Scorsese. Det får man ändå ge honom. Jag tycker det här är en av hans bästa som han har gjort. Jag tycker om den här filmen väldigt mycket. William hade sett den tidigare också.
Ja, ett gäng gånger.
Ett gäng gånger. Ja, men det här är en sån film som man kanske ser vart femte eller tionde år och ser om den. För att den är... Jag tycker den är underhållande. Men vi ska inte gå in på vart filmen hamnar i vårat tycke för senare i avsnittet. Den är baserad på en bok av Nicholas Pileggi som har skrivit en bok som heter Wise Guy som den här filmen har gjorts baserad på då. Och handlar om Lucchese-familjen som är en av de stora fem maffiafamiljerna som regerade New York under 50, 60, 70-talet var de ens som starkast. Det sägs ju att jag som är ganska ganska så här innördad i maffia saker har ju studerat mycket av liksom true crime inom maffia. Och de säger ju att de familjerna fortfarande existerar liksom, och har alltid gjort det under alla tider i mindre, större eller mindre format.
Ja.
Så att de ska fortfarande finnas till. Det gör väl det bara svårare att det inte finns så mycket kontanter längre. För att det är väldigt en kontantbaserad kriminalitet som de sysslar med. Så det har väl försvårat en hel del.
De behöver bli bättre på att tvätta pengar.
Ja. Och sen tror jag avlyssningsteknologi, kameror, alltså och plus att många människor alltså tjallar ju på varandra. Otroligt mycket golare som har gjort att många har hamnat bakom galler. Vilket är bra, det är ju skitnice. Men det här Goodfellas ska då vad ska man säga, visa upp storhetstiden inom maffian, inom New York-maffian. Utspelar sig från 70 till 80-talet. Vi ser Ray Liotta som gör rollen som Henry Hill. Vad tycker vi om Ray Liotta? I den här filmen specifikt tänker jag då.
Nice.
Jag ogillar honom ibland och ibland tycker jag han gör en bra insats.
Ja, alltså han är ju svårt. Han ser ju mycket äldre ut.
Ja.
Om man ska prata om hans utseende.
Men vad är det du ogillar?
Än vad han ska vara.
Nej, alltså jag kommer in på det lite senare. Men jag stör mig. Han har ju det här välkända skrattet i den här filmen. När han garvar. Som känns otroligt överspelat av någon anledning. När han skrattar. Ja,
men det känns som att han... Men det känns som att han ändå är... Jag tycker det känns som att han är han.
Mm.
Men att han... Men att hans grej är att han bara överdriver sitt skratt.
Ja, att han bara hånskrattar.
Extremt mycket, ja.
Ja, det kan vara det. Det han lyckas bra med och det som gör att han är bra att casta det är att han faktiskt ser ut som en psykopat i den här filmen. Ja. Det är någonting med hans ögon och hans ständigt svettiga ansikte.
Ja.
Och han ser så otroligt intensiv ut. Som gör att han fungerar bra som en sociopat. Ja. Som Henry Hill var då.
Han ger lite... Vad 17 är han heter? Joaquin Phoenix. Ja. De har samma typ av intensitet i blicken.
Ja, verkligen. Och bra skådespel.
Får man till den? Alltså, får man till Joaquin Phoenix liksom intensiteten, då lyckas man.
Ja. Ja. Då är det svårt att inte göra en bra insats. Ja.
Sant.
Men han spelar ju då Henry Hill som baserar på... Henry Hill var ju en verklig person som blev en informatör för FBI då och fick ungefär 50 maffiamedlemmar inom Lucchese-familjen bakom galler. Och han har ju åkt runt och turnerat och gjort intervjuer i varenda tv-program och föreläst och haft sig
riktig golare alltså.
En riktig golare. Gick bort 2012 och har då varit med och varit med som konsult till filmskapandet liksom. Hjälpt skådisarna och berättat mycket för Scorsese. Jag har haft otaliga möten med honom för att få allting.
Är det sant?
Så
det är coolt.
Ja, så korrekt som möjligt. Robert De Niro ser vi även i filmen. Det här är riktiga så här gangster, klassiska skådisar som ställer upp. Robert De Niro spelar James Conaway, också en verklig person då. Och tydligen så hade Robert De Niro hade otroligt många möten med Henry Hill. Ringde honom typ varje kväll för att fråga så här, men hur höll han i sin cigarett? Eller hur höll han ketchup på sin mat? För han ville verkligen få rollen så noggrann och precis som möjligt. Och sen ser vi Joe Pesci som gör en otrolig insats som den galna psykopaten Tommy DeVito. Jag tycker han gör en trovärdig jäkla gestaltning av en oberäknelig hemsk människa att vara runt omkring. Ja. Alltså. Mm. Man har ju varit kring sådana människor förr där man inte riktigt vet vart man har den här människan. Den här människan kan knäppa när som helst så vet man liksom inte vad som ska hända med situationen. Till exempel en person som inte kan hantera alkohol.
Ja.
Och när det börjar bli så här, stämningen i rummet förändras och man tänker att okej, nu kan vad som helst hända för den här människan har inga spärrar när den är påverkad. Den känslan får jag från Joe Pescis karaktär i den här filmen. Att bara så här, oh, vilken jobbig jävel har med sig som kan spåra ur när som helst. Vad ser vi mer? Vi ser Lorraine Bracco. Kanske mest känd. Hon har gjort väldigt många filmer, men kanske mest känd för mig i alla fall som Dr. Melfi i Sopranos. Mm. Där hon spelar Tony Sopranos terapeut. Och hon spelar Karen Hill som är gift med Henry Hill. Och sen så ser vi en drös med andra skådisar som varit med i Sopranos. Mm. Så det känns som att Sopranos var väldigt inspirerad av Goodfellas och återanvände väldigt mycket av skådisarna. Vi ser Frank Vincent som Billy Bats. Han spelar ju Phil.
Jag Leotardo. Tänkte också säga Phil.
Phil Leotardo spelar han i Sopranos då. Och sen ser vi Michael Imperioli som spelar Christopher i Sopranos.
Spider.
Gör en liten roll som Spider. Slutar upp med att få en skjuten fot av Joe Pesci.
Slutar upp. Han blir total slaktad.
Det är så han slutar upp. Det börjar med att han får ett skott i foten. Och sen så blir det ännu värre än så. Mm. På Oscars 1991 då, så vann Joe Pesci för bästa supporting actor. Och filmen var nominerad till bästa film. Lorraine Bracco var nominerad för bästa supporting också. Den var även nominerad för bästa regi, bästa manus och bästa klippning. Den förlorade bästa film mot Dansa med vargar med Kevin Costner. Ghost, Patrick Swayze-filmen och Gudfadern 3 och Awakenings var också nominerade till bästa film det året.
Mm. Vem vann?
Dansa med vargar vann.
Okay, okay.
Så,
Kevin Costner?
Kevin Costner kanske fick för bästa, det glömde jag kolla upp, men som fick för bästa skådespelare. Men Joe Pesci vann i alla fall för bästa biroll.
Mm. Fett.
Välförtjänt får man väl ändå säga.
Verkligen.
Budgeten för filmen var $25 miljoner och har spelat in worldwide $46 miljoner.
Ja, bra.
Bra jobbat.
Fina 21 plus.
8,7 på IMDb och 96 av critics och 97 av audience på Rotten Tomatoes. Mm. Så inte många delade meningar om filmen. Även om den är lång, va? Vad är den? 2.30? 2.45?
Ja, någonstans där.
Den snuddar på 3 timmar. Och med det sagt så går vi över på fun facts. Vad tror ni om det?
Fun facts! Tack.
Okej, fun facts för Goodfellas. Kanske en av de mest eller välkända och mest citerade scener ur filmen är ju How Am I Funny-scenen. Och det var det vi pratade om nyss, hur så här obehaglig Joe Pescis karaktär är som kompis. För man vet inte när man säger fel saker till en sån här snubbe. Då kan de bara flippa av någon konstig anledning.
Det är ett perfekt exempel.
Ja, exakt. Och Ray Liottas karaktär då, efter att Joe Pesci har suttit där och höllt låda vid middagen och liksom bara berättat skämt efter skämt, så säger Ray Liotta bara you're funny. Och då bara vänder stämningen helt, bara vad menar du med att jag är funny? How am I funny? Vadå, är jag typ som en clown eller? Är jag här för att fucking amuse you? How am I funny? Och de vet liksom inte riktigt, skojar han eller skojar han inte?
Och det är extra bra för att han har en jäkligt märklig röst.
Ja.
Han säger det också. Ja. Och då tycker du att jag är rolig för att jag är kort och har en konstig röst typ.
Ja, exakt.
Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy.
What do you mean? You mean the way I talk?
What? Just, you know, you're just funny. It's
You know, you know, the way you tell the story and everything.
Funny how? I mean, what's funny about it?
Yeah, Tommy, no, you got it all wrong.
Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say?
You're right.
Funny how? What?
Just, you know, you're funny.
You mean, so? Well, let me understand this, because I, you know, maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
I'm not just... You know how you tell a story? What?
No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.
Get the fuck out of here, Tommy.
You motherfucker. I almost had him. I almost had him. Stuttering, yeah, stuttering prick, yeah. Frankie, was he shaking? I wonder about you sometimes, Henry. You may fold under questioning.
Men den scenen är i alla fall baserad på en konversation som Joe Pesci såg på en restaurang. Då hade han, när han var ung då, eller yngre, så hade han sett en riktig gangster, en mobster, sitta på en restaurang och få höra det, att how am I funny? Eller fått höra att han var funny, och då hade han typ flippat och bara, vad menar du med att jag är rolig? Så här, vadå, jag är inte här för att vara rolig, och blivit helt tokig. Så Joe Pesci hade gått till Martin Scorsese och berättat om den här situationen som han hade sett när han var yngre. Och Scorsese tyckte det var en sån bra anekdot, så han valde att inkludera den i filmen. Bara, det ska din karaktär, det är exakt så din karaktär ska vara, så det ska vi ta med i filmen.
Fett. Fan vad kul. Ja. Det får man tänka på min morfar, rest in peace. Men alltså, han var exakt så där. Alltså du vet att han bara vände, och man fattade inte om han skämtade eller inte. Exakt hans humor.
Skämtade han oftast då, eller?
Oftast, men jag fattade aldrig skillnaden. Så om man var sur på riktigt, satt jag där och garvade för att jag tänkte att nu skämtar han. Och så blev han bara ännu mer arg på mig.
Bara för att du blev
obekväm. Och ofta var det tvärtom, satt jag fortfarande sen, och det så här, blev man fett ägd. För att så började alla garva typ. Och så satt man där och bara, ja, det där sög. Ja.
Jag tycker det är, ja, det är mest...
Det är en av mina favoritscener faktiskt.
Ja, den är riktigt bra.
Ja.
Svinbra.
Det sätter stämning i filmen. Ja. Det är sånt jag vill se.
Och, ja, men exakt. Och det bygger upp någon typ av så här obehagskänsla i ens kropp när man sitter och tittar på det. För man bara så här, nej. Vad kommer hända nu? Varför sa du så?
Och så kommer servitören sen.
Ja.
Och så säger han att, hörru, du har en tap som är... Ja, din nota är ashög. Ja. Du behöver betala någon gång. Och så blir han arg på riktigt.
Då blir han arg på riktigt.
Och servitören tror att han driver typ först. Och så är det fett jobbigt.
Ja, ja, usch. Ja, jävla sjukt. Det var säkert så det var. Alltså, de hade sån otrolig respekt. Så att gå fram till ett gäng mafiosos och bara, hörru, din nota är så här, det är ju att skriva sin egen dödsurna.
Ja, alltså, idiotiskt. Efterbliven.
Ja, det skulle han aldrig gjort. Jag fattar ju att, det fattar i och för sig att Joe Pescis karaktär blir arg över. För han sitter där med sina polare och så kommer servitören och bara, hörru, din nota, du har inte betalat den på ett halvår typ. Då blir man ju en liten råtta. Man blir utskämd. Hur som, Al Pacino blev erbjuden rollen som Jimmy Conway, som Robert De Niro i slutändan spelade. För han var orolig att han skulle hamna i typecasting fack liksom, för så här gangsterroller. Men ironiskt nog så slutade han upp och spela en annan gangster i filmen Dick Tracy från 1990. Så efteråt så har han ångrat beslutet. Han önskar att han tog rollen i Goodfellas, att han missade
det. Fattar man.
Ja, verkligen.
Men han fick sin revansch 2019 istället som Jimmy Hoffa i The Irishman, exakt, som också är regisserad av Scorsese. Där vi även ser Robert De Niro och Joe Pesci. Så han fick sin revansch där. Ja, men det här berättade jag lite förut, att Henrik Hill berättade i en dokumentär om filmen att Robert De Niro brukade ringa honom typ åtta gånger om dagen för att diskutera Jimmy Conways character, hans rollfigur. Till exempel då hur han höll sin cigarett och hur han förde sig och så vidare. Middagsscenen med när de åker hem efter de har dödat Billy Bats och har honom i bagageutrymmet, så åker de hem till Tommy, alltså Joe Pescis mamma, för att bara få i sig lite mat.
Just det.
Och hela den scenen är till typ 90% improviserad. att han liksom frågar om han får låna hennes kniv. Får vi låna den här? Och att de snackar om så här. Ja, men det har fastnat en vad heter det, en fot, en,
ja, just det,
en rådjurs fot, en hof. Och bara, alltså allt ja, den här bantern fram och tillbaka där vid bordet är typ improviserat.
Han sitter tyst också.
Ja, exakt. Han sitter helt tyst. Henry Hill. Och de bara sitter och latchar. Var improviserad. Och tydligen så hade det är Martin Scorseses mamma som spelar Tommys mamma i filmen. Och nice. det enda han hade sagt till mamma var så här: hörru, du ska göra den här rollen nu. Hon har inte berättat, eller han har inte berättat för henne någonting om så här, kontexten av scenen, att de har dödat en person och har honom i bagageluckan. Utan han ville att hon skulle vara ovetande liksom, och inte fatta någonting. Så att det enda han har sagt bara, du ska laga middag till dem och liksom, ha en middagsbjudning. Så sitta och bara prata lite skönt med dem så filmar jag det. Så det är liksom, hon bara var sig själv och fattade ingenting.
Nice. Underbart. Ja, helt underbart.
Och det är också en av mina favoritscener i filmen. Ja. När de sitter där vid den middagen. Mm. För att man hör att samtalet är så... Det är så icke-skrivet och naturligt och flyter på så liksom de man sitter där och fnittriga för att de har en död person i bakluckan. Ja. Liksom. Så jag tycker den känns otroligt äkta, hela den scenen, hur det utspelar sig.
Skitbra.
Jävligt bra.
Ordet fuck används 321 gånger i filmen.
Fuck!
Fuck! Som är ett genomsnitt av 2,04 gånger per minut. Och Joe Pesci säger hälften av dem. Vilket man förstår.
Ja.
Men i manuset så fanns bara fuck med 70 gånger. Så all improvisation gjorde att de fyllde ut det med väldigt mycket F-bomber. och när filmen släpptes 1990 så var det den filmen i historien som hade flest F-ord. Och nu då 2021 så är den 15 på listan. En annan Scorsese-film, Wolf of Wall Street, vilket jag vet höll ettan under ett tag. Men den ligger nu mer på nummer 3.
Vad är ettan nu då?
Jag vet faktiskt inte. Men det kan vara intressant att kolla upp faktiskt. Swearnet, the movie, ligger alltså etta med 935 gånger.
Låter som skräp alltså. Swearnet.
Swearnet. Är det någon som har sett den där ute så... Låt oss veta.
Håll det för dig själv. Jag vet inte ens. Fucking the fuck.
Fuck.
Nej, förlåt.
Vi ska inte vinna.
Nej, ursäkta. Det här är avsnittet där vi använder mest ord av Films och podcast. Där vi använder F-ordet flest gånger.
Fuck.
Joe Pesci var... Och det här kommer vi prata om sen. Men Joe Pesci var i 40-årsåldern när han var med i filmen.
Mm.
Och i hans karaktär, alltså Tommy DeSimone. Skriver Tommy DeVito?
Ja, han heter Tommy DeVito.
Ja.
Heter han det?
Ja.
Okej. Okay. Ja, just det. Tommy DeVito är alltså baserat på den verkliga karaktären som heter Tommy DeSimone.
Mm. Ja.
Och han var egentligen i sina 20 år. Som Henry Hill också ska vara. Det går ju att diskutera om han ser ut att vara i 20-årsåldern. Så de flesta skådespelare var lite äldre än vad de egentligen var i verkliga livet.
Är det sant?
Det är sant, men det ska vi prata
First time that happened.
För det är dags för kategorier.
Lät de honom heta DeVito för att han är lite lik Danny DeVito?
Danny DeVito, ja.
Nej, jag ska...
Nej, men har man inte alltid förväxlat de två lite? Joe Pesci och Danny DeVito.
Jo, lite.
Så små, korta italienare. Tänk dig Joe Pesci i Always Sunny.
Ja.
Det hade funkat lika bra.
Ja, men tänk dig Danny DeVito i den här rollen.
Ja. Det hade varit klockrent.
Det är skitbra.
På tal om det.
Där har vi något.
Kategorier!
Oh.
Det är dags. Vi kör.
Bästa right. Av de bästa skådespelarinsatserna i den här filmen.
Det är det vi börjar med. Nej, men jag har bara skrivit ner en där och det är Joe Pesci.
Nice.
Jag tycker hans...
Ja.
I en film där de flesta gör sjukt bra ifrån sig så tycker jag att Joe Pesci gör den starkaste rollen. Han är den som är obehagligast och mest trovärdig i sin insats. Och sättet han bara sitter och ramblar på i sina monologer, sina historier som han berättar och ja, men så här, han säljer in sig själv som en riktig äkta psykopat och det köper jag till 100%.
Jag håller med. Jag kollade på vad jag hade skrivit och så bara, Tommy. Och så bara, ja, det är han.
Det är han. Det är hans karaktär.
Exakt.
Jag håller också med.
Skulle man kunna ge det till någon annan i filmen?
Alltså jag satt och tänkte lite på Robert De Niro och jag satt också och tänkte på vad heter hon? Debbie Mazar som är Entourage.
Ja, just det.
Sandy.
För att hon är typ samma person i båda.
Så bra eller så här, det är så bra casting.
Mm. Hon gör faktiskt bra ifrån sig.
Jag satt och funderade mycket på så här, när man skulle, vilka man skulle byta ut. Att så här, ja, henne kan man byta ut mot någon annan.
Ja. Mm. Jag tycker, jag vet inte, Paul Sorvino som spelar bossen då av Crute.
Ja.
Paul Cicero.
Går vi vidare nu till vad man skulle vilja byta ut?
Nej, jag bara, han är den enda som jag inte riktigt köper. Han ser ut som en maffiaboss.
Ja.
Tjock, solbränd, italiano. Han har hela liksom looken rätt för sig.
Aha, men jag tycker han känns typ mycket inte som... pondusen. Kanske.
Nej, han känns lite för mycket som en teddybjörn. Mm. Jag vet inte, jag tycker bara han ser mysig ut.
Ja, fast jag gillade honom.
Gjorde du det?
Ja.
Men tycker du han känns ondskefull?
Nej.
Jag tycker han känns den snällaste av dem.
Jag tycker han känns som en boss för att han gör inte...
Men han är ju också lite mjäkig. Det är det som är grejen.
Jag tänker att han har gjort all skiten i sin uppväxt. Och nu sitter han bara och liksom tvättar pengar.
Ja, men han alla säger gör också att så här, gå inte in i typ knarket. Och så här, nej, det finns ett sätt att göra det på.
Exakt.
Det är traditionellt. Och så här. Han vill ju bara mysa.
Ja, exakt. Jag gillade honom.
Ja. Jag är ändå med Jonas på den.
Och folk får respekt för honom för att han är smart typ.
Ja.
Och...
Ja, också en otroligt typecastad skådis. Jag vet inte hur många B-gangsterfilmer jag har sett som han alltid har en roll i.
Ja.
Men det går ju att se om många i den här filmen. Frank Vincent är också med i varenda jäkla gangsterfilm som finns.
Liksom. Men jag tyckte det stod mellan De Niro och Joe
Pesci.
Det är
några av de första Conway-scenerna när jag tycker att han är så jäkla klockren. När han går fram och när han bara så här, de pratar om hur mycket han älskar att råna. Alltså... folk och bilar och du vet bara uttaget. Han älskar att stjäla grejer.
Ja.
Och han spelar så jäkla bra då.
Ja.
Och sen när han står där bakom den här skojan, han som gör reklamen för typ hårpars eller vad är det? Hårtupé. Han är så jäkla intimidating.
Mm.
Ja. Han spelar fruktansvärt bra. Också middagsscenen så gör han jättebra ifrån sig. Mm. Men ja, han tar inte Pesci.
Nej.
Ändå.
Han blåser inte över Pesci. Det enda gången som jag inte... Anledningen till att jag inte ens hade Robert De Niro med där uppe är för när han blir så förbannad eller ledsen, han blir ju genuint gråtfärdig. Eller han gråter. När Joe Pescis karaktär Tommy då blir mördad av Lucchese-familjen.
Just det.
När Tommy tror att han ska bli made invigd i familjen så skjuter de honom i bakhuvudet istället. Och,
rakt i fällan alltså.
Han går rakt in i fällan och Robert De Niro, Conway då, får reda på det här och blir typ tokig och börjar gråta grejer. Då var jag så här, jag vet inte. Jag köpte inte hans insats där.
Mm.
Jag tyckte det var lite mjäkigt spelat.
Mm.
Jag vet inte.
Nej, alltså,
vem gillar,
jag är nog beredd att hålla med.
Vem gillar Joe Pesci så mycket?
Ja, det är orimligt.
Med tanke på, han är en loose cannon.
Ja.
Man har ju tänkt så här, rimligt.
Ja, det där var bound to happen.
Man bara, fan vad skönt att slippa den jävla loose cannon-snubben. Alltså. Mm. Ja. Vem hade varit bättre?
Jag vet inte varför jag tänkte på...
Danny DeVito, eller?
Ja, alltså nu blir det att jag skulle vilja ha Danny DeVito istället.
Det hade varit skitbra.
Det hade varit jäkligt kul.
Han är lite för komisk.
Ja.
Ja, nej, alltså så här, man hade ju verkligen kunnat slänga in lite vem som helst som från Sopranos, alltså utav de som inte redan är med.
Ja. om man skulle hitta någon som inte redan är med.
Exakt.
Märkte ni att,
men jag satt och tänkte på, jag vet inte varför, men jag satt och tänkte på Jeff Bridges från The Big Lebowski. Att så här, det hade varit kul att typ slänga in honom där någonstans.
Ja, det hade varit kul.
Men jag menar varför? Jag bara så här, undrar vem han skulle vara i sådana fall.
Ja.
För jag tänkte att han skulle in istället för Ray Liotta typ.
Du vill bara se.
Men däremot tänkte jag att så här, och så började jag tänka på när... nej, strunt samma. Det var ingenting. Jag tänkte på när Ray Liotta, jag tänkte på Ray Liotta att det skulle byta ut honom, och då var det
varför typ såhär, vill man
Joaquin Phoenix.
Ja.
Varför för vill att han skulle vara med?
Jag vill inte det.
Ray Liotta är ju superhyllad.
Jag tycker han är fett bra.
Han är svinbra. Alltså jag vill ju att han ska vara kvar också. Ja. Det här är min favoritfilm med honom. Mm. Alltså, och
ja.
Jag gillar ju honom genom hela filmen.
Ja. Hade du några Jonas som du skulle vilja
nej.
Kunna slänga in? Jag tänkte, nu var han för ung 1990, men DiCaprio.
Ja, han skulle kunna bra han skulle kunna spela unga Henry typ här.
Mm. Ja, men faktiskt. Han var väl typ 15 kanske. Mm. Någonstans där. Men hade den gjorts lite senare så och Scorsese hade fått upp sina ögon för DiCaprio redan då. Så hade
då
han ju,
hade det varit så.
Då hade han spelat Henry Hill, utan tvekan. Mm. Och så skrev jag Pacino som kommer idag, för Pacino var ju in the run för att få den rollen. Och det tror jag han hade gjort superbra också.
Jag tänkte typ, det var det jag tänkte med Sopranos. Alltså, fan heter han? Gubbjäveln.
Frank Vincent.
Nej, alltså... vad heter han? Tonys farbror typ.
Aha,
morbror.
Ja. Uncle June.
Uncle June.
Dominic
han skulle
ha varit
Paul Sorvino.
Ja. Ja, som spelade en boss. Ja, ja faktiskt.
Men, ja. Strunt samma.
Det hade varit fint. Men ja, var åldras pissigt?
Ja, alltså jag vet inte, hela den här italienska maffiadrömmen eller så här uttaget att ha en älskarinna, att det är så vedertaget att alla har det.
Mm.
Det är såklart inte, alltså gomar.
Alla har en gomar.
Ja. Och sen åldrarna. Alltså, det känns som att man tänker på det mer nu, varför säger jag åldrats pissigt. För att idag så kommer man inte riktigt undan
idag
med
kan
det.
Man kasta unga
ja,
människor
exakt.
Och det funkar.
Ja.
Mm.
Det är bara larvigt att se alltså både
40-åringar som
hur var det nu? Jimmy som spelas av Robert De Niro, han ska vara 28-29.
Mm. Mm.
Och han ser ut att vara 47.
Mm.
Och Henry ska vara 21 i början av filmen.
Ja.
Och han ser också ut att vara 47.
Ja.
Alltså det är helt sjukt.
Men de är väl typ 13-14 där när de börjar sin karriär. Alltså
aha.
Nej men Henry Hill då. Och Tommy, de ska ju vara samma ålder. Så de är ju typ så här 15 års ålder när de blir introducerade till familjen.
Ja.
Och då introducerar de ju Jimmy. Då är ju exakt samma ålder som han är sen när de har liksom blivit vuxna.
Det är så märkligt.
Då har han typ inte förändrats någonting. De har slängt in lite gråa slingor i håret på honom. Men han ser exakt likadan ut.
Och så säger de att han är 28 typ.
Jaha, just det. He was 28.
Ja.
Han bara,
orimligt. Vi garvade allihopa när de sa det. Det är ju orimligt.
Men det, jag gillar att det stämmer att det är åldrats dåligt. För det känns som att idag kan man lösa det på ett bra sätt.
Jag skrev ner här också då. Men det hände under nitpicking. Att Robert De Niro ska vara 28. Hans karaktär ska vara 28-29. Han är 47 i verkligheten. När filmen spelades
in. Han är det.
Han är 47.
Det är bra, jag gissade, bra giss. Men det, han ser ut att vara 47. Ja,
gissning.
Då ska jag... Ja, men jag skrev ner. Sen är de typ 40. Ser ut att vara typ 40. Tommy och Henry. Men Jimmy är fortfarande i samma ålder. Liksom. Henry ska vara 21 år. Alltså under hela filmens gång ska han vara 21 år.
Sjukt.
Han är 36 på riktigt.
Ja, men han ser ju också äldre ut för att han är fett rynkig. Alltså,
ja. Han har
ett sargat face. Liksom.
Verkligen, det är mycket ärrig. Det är kanske därför han påminner om Joaquin Phoenix.
Ja.
Han har också ett sargat ansikte.
Mm.
Ja, åldern var det enda jag skrev ner också.
Mm.
Vad rollas bäst då däremot?
Alltså...
Scorsese
har rollats bra.
Ja.
Ja, men han gör ju fortfarande svinbra filmer. Så det är värt att nämna.
Ja, alltså... Det är en bra fråga.
Mm. Ja, det är en bra fråga.
Ja, men eller för den här filmen... Jag skrev maffiafilmer, men jag vet inte om jag står fast vid det.
Nej.
När jag tänker efter.
För att, när kom den bra maffiafilm senast?
Ja, alltså jag menar, The Irishman var ju bra, men den
var inte
alltså det är inte i klass med den här.
Nej.
Den här och inte i klass med de andra maffiafilmerna som kom på den här tiden.
Nej.
Ja, det närmsta nu är ju Sopranos prequel som öppnar upp på bio här om några dagar i Sverige. Den har släppts i USA.
Den är man ju tjej taggad på.
Så men vadå, vet du att den är bra då?
Nej, alltså jag har hållit mig borta från alla spoilers som dyker upp.
Så den skulle kunna
dagligen.
Vara skräp?
Det kan det mycket väl vara. Jag har hört lite blandade åsikter att vissa säger det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Det var något helt annat. Men de allra flesta säger typ att den var bra. Och så har jag kollat reviews då. Och den ser ju bra ut på reviews liksom.
Spännande.
OK liksom. Den ligger inte över 90% någonstans.
Nej, nej.
Utan den ligger runt 60-70 liksom.
Däremot så antihjältar alltså har ju åldrats bra.
Ja.
Ja.
Ja men verkligen. Det är typ varje serie som görs nu för tiden har ju en antihjälte liksom.
Bra take.
Så det åldras väldigt bra. Jag gillar glidningarna med kameran. Det här har vi diskuterat i Boogie Nights. Öppningsscenen i Boogie Nights när de tar en tagning när kameran glider in på ett diskotek liksom, och man får träffa alla karaktärerna i ett svep. Och Paul Thomas Anderson som gjorde Boogie Nights var inspirerad av Goodfellas, just den scenen.
Nice.
Vi har det två gånger. Vi har det när de introducerar alla karaktärer. Then we had Timmy two times. Because he always said this twice.
And then there was Mo Black's brother, Fat Andy. And his guys, Frankie the Wop. Freddie No Nose. And then there was Pete the Killer, who was Sally Balls' brother.
I took care of that thing for you.
And you had Nicky Eyes.
What's up, guy?
And Mikey Francesi.
I saw that guy. Yeah, I want to see him.
And Jimmy Two Times, who got that nickname because he said everything twice, like...
I'm gonna go get the papers, get the papers.
I'm gonna go get the paper, get the paper.
Ja, så jävla nice.
Sådana grejer älskar jag.
Ja, det är grymt.
Man får träffa alla karaktärerna i en svepning. Ja. Och så, ja. Det var han ju mästare på att göra, Scorsese. Och även när de leds in då till den här showen. Han, när han är på första dejten med Karen så leds de in bakvägen från restaurangen. Det är en ikonisk scen liksom. Då följer kameran efter dem genom hela köket och sätter dem längst fram och de får ett eget bord där.
På tal om hela den grejen med alltså narrator-rösten. Det är ju någonting som vi brukar klaga på. Alltså, framförallt när det görs då. Det här är ju en film där... där det är narrator-röst som förklarar och berättar väldigt mycket, men som det görs extremt bra. För det är ju annars något som åldras ganska dåligt.
Jag tänkte på att det är så i Wolf of Wall Street också.
Ja,
just det.
Och där gör de det också bra.
Ja.
Man störs inte på det.
Det kan göras fett bra.
Ja.
Vad var det vi tänkte? När var
Scorsese,
det vi snackade
han
var det Stand By Me? Eller? Som mest Stand By Me.
Mm.
Ja.
Du störde dig som mest på det.
Ja, just det.
I alla fall.
Ja, här störde jag mig inte på det. Jag tänkte inte på det.
Nej.
Jag tycker Ray Liotta gör berättarrösten fett bra. Han låter så jävla... Han låter som en gangster när han berättar.
Alltså, ja, det är ju det bästa. Hans röst är ju...
Jag skulle också ner de långa så här surriga dialogerna som vi vet nu då, beror mycket på att det var improviserat, många av de scenerna. Till exempel när de sitter på middagen eller fighten med Billy Bats liksom. När de håller på fram och tillbaka. Get your fucking shoebox, shinebox och... liksom bara det här fram och tillbaka snacket där man bara så här väntar på att det ska explodera och man bara, ah, det hänger någonting i luften som är obehagligt nu. Bara, skärp er. Fan, sluta prata med varandra. De tycker jag har gjorts fett bra och håller än idag. Liksom.
Mm.
Men vi går över på mest sevärda scen. William, vad har du där?
Mest sevärda scen? Ja, alltså jag tror att det är lite nostalgi också, kanske. Men, eller att jag gillar Coming of Age, eller att jag gillar Christopher Cerrone, alltså unga Henry Hill. Det är så oskyldigt på något sätt i början, men det finns en så stor dröm om så här, livet och så här, verkligheten som är på det lilla kvarteret och hur mycket han ser upp till mafioson.
Som hänger nere vid som lokala nere. Pizzerian. Liksom.
Och då är det scenen när alltså när hans farsa har slagit på honom och han blir introducerad till maffialivet, alltså the good life på riktigt, när de går till brevbäraren och ser till att det kommer aldrig komma till någonsin
igen.
Ja,
just det.
You know this kid?
Yeah.
You know where he lives?
Yeah.
Deliver mail to his house?
Yeah.
Yeah. Well, from now on, any letter from that school to that kid's house comes directly here. You understand?
Yeah.
If another letter from that school goes to that kid's house, in the fucking oven, you're gonna go ahead first.
That was it. No more letters from truant officers, no more letters from school, in fact, no more letters from anybody. Finally, after a couple of weeks, my mother had to go to the post office and complain.
Hela den, för jag menar, jag älskar hela det introt, alltså när han är ung, och hela den
liksom skitbra storyn
när han, hur han liksom tar sig in i det. Men just det är så här, man känner bara så här, fan fett, nu kommer han kommer aldrig åka dit igen.
Nej.
Skitbra.
Och så fryser de, precis när han är på väg in i ugnen.
Exakt.
Så fryser de bilden.
Ja.
Now you might wonder how I ended up here. Ja. Det har blivit en klassisk meme. Ja. Och fryser in bilden.
Svin nice.
Det är...
Ja,
jag gillar också det.
Den är också den talande för resten av filmen. Liksom. Skulle man visa en liksom, scen i en trailer?
Ja. Ja. Nej, men
verkligen.
Jonis, har du något som vi inte har diskuterat?
Som vi inte har diskuterat?
Vi har pratat om ganska många scener.
Ja, jag vet.
Mina favoriter. Men du får nämna någon favorit, av dem också.
Säg, alltså, säg, man får säga en scen.
Ja. Min favoritscen är ju...
Snackat om? Det här har vi fan fastställt.
Alltså,
cementerat.
Min favoritscen är ju när de är hemma hos Tamis mamma. Ja, efter middagen. Att Bäta blev mördad. Den middagen. Mm. Hela den scenen är helt underbar.
Det är en bra scen.
Can't you get yourself a nice girl?
I get a nice one almost every night, ma.
Yeah, but get yourself a girl so you could settle down. That's what I mean.
I settle down almost every night, but then in the morning I'm free. I love you. I want to be with you.
I'll just settle down.
How's your friend, Henry, there? Henry, what's the matter? You don't talk too much.
What you talking a little bit? You're quiet for me.
You don't eat much. You don't talk much.
I'm just listening.
What's the matter? Something wrong with you?
You remind me of when we were kids, the Comparis used to visit one another. And there was this man, he would never talk. He would just sit there all night, not say a word. So they says to him, what's the matter, Compari? Don't you talk? Don't you say anything? He says, what am I going to say? That my wife two times me? So she says to him, shut up, you're always talking. But in Italian, it sounds much nicer. Well, you know,
the content.
Yeah, that's it.
What's that mean? Genudo means he's content to be a jerk. Well, and he doesn't care who knows it. He's
did Tommy ever tell you about my painting?
No.
Look at this.
Yeah, it's beautiful. I like this one. The dog, one dog goes one way and the other dog goes the other way.
One is going east and the other one is going west. So what?
And this guy's saying, what do you want from me? The guy's got a nice head of white hair. Look how beautiful with the dog. It looks the same. Yeah. They have...
Looks like somebody we know.
Yeah. Som du säger, det är fett naturlig dialog. Eller så här, de vill ju bara därifrån. Ja. För de ska hämta någonting hemma hos honom väl? Eller är det att de är hungriga?
De ska hämta en kniv och skära upp.
De ska hämta en kniv.
Ja,
kroppen.
Ja, det är
och så
det.
Är hon vaken. Okay. Och så kommer hon och bara säger, nej men ni kan inte gå ifrån utan att få lite mat. Och så står hon där och bara, nej! Och Tommy står där och bara, mom, no. Och så här, det är okej. Okay. Hon bara, nej men lägg av. Så här, börjar duka upp liksom. Och de bara, okej. Okay. Så de blir liksom indragna och sitta där på den här middagen. Ja. Och så börjar hon visa målningar som hon har gjort.
Just det.
Jag älskar. Det är inte som någon vi känner.
Ja, och så älskar jag.
Ja, just det, alla börjar garva. Det är skitkul.
Hon drar upp någon målning på så här, det står någon snubbe med vitt hår i en båt. Och så är det så här, två hundar med i båten. Och så säger Tommy så här, I like this one. One dog goes one way, the other dog goes the other. Och han försöker bara säga något snällt. Liksom.
One goes the one way, one goes the other. And this guy doesn't know what's going on.
Exakt.
Ja, han är riktigt tolk, eller konsttolkare.
Så jag har fler, men det för mig, under den biten av filmen, då njöt jag. Då satt jag bara, det här är guld.
Anton, har du någonting annat? Eller vill du välja någon av de här två?
Ja, nej, men förutom de vi har pratat om, vi har ju redan pratat om I'm funny.
Ja, men är någon av dem din mest sevärda?
Ja, men jag
blir det ingen mer.
Nej, men jag vill nämna Billy Bats-mordet. Alltså när de... När Tommy kommer tillbaka till baren för att spela skiten ur Billy Bats. Det här hände ju på riktigt. Det här är ju någonting som Henry Hill har berättat om. Det här mordet specifikt då. Och hur de hade honom i bakluckan och körde iväg honom och grävde ner honom i
sjukt
begravd och vansinnigt.
Men jag tycker det är mestligt gjort att så här, för att det har ju blivit lite klisché nu kanske, men Scorsese var ju tidig med det, att så här, visa extremt våld till musik som inte passar in till det extrema våldet liksom. Så det är så här 70-tals hippie rock i bakgrunden, samtidigt som de bara står och stampar på Frank Vincent. Rest in peace förresten. Han dog ju för bara 2-3 år sedan. Men jag tycker den scenen är jävligt bra gjord. Det är liksom klimaxet i filmen någonstans. När det liksom, nu har det gått för långt.
Är det ens Frank Vincent?
Det är Frank Vincent som spelar Billy Batsy. Billy Leotardo. Nej, vad säger jag?
Phil
Leotardo. Ja, men ska vi välja en scen då? Middagen med morsan.
Hela den scenen är ju bra.
Ja.
Inse nu. Eller man sitter ju på nåla lite under hela den scenen.
Ja, det är sant.
För att Bats sitter ju och hånar Tommy hela tiden.
Ja, och han vägrar ge sig.
Ja, exakt. Han vägrar ge
man märker
sig.
Ju
för Tommy tar ju den. Han är ju så här, okej. Men jag fattar. Så här,
man vet ju att så här, fuck inte med Tommy. Alltså. Han är psycho. Bara är släpp psycho. Det nu.
Ja.
Och sen så bara, okej, nej men I'm just breaking balls. Hey. Ja. Och så bara, så blir det lugnt. Och sen så bara, now go home and get your fucking shine box. Man bara, Tommy bara tappar det helt. Man bara vet att nu kommer det
bra, alltså, det är bra.
Det är fruktansvärt bra.
Jag gillar alla scener med Tommy där man vet att han kommer freaka ut.
Alltså när han dödar Spider också.
Ja, exakt. Skitplats. Ja, det också.
När Spider käftar emot. Mm. Och till slut säger sig bara, fuck you Tommy.
Oh. Give us a couple of fucking steps here, Spider. You fucking bullshit of you. Tell the truth, you're looking for sympathy. Is that it, sweetie?
Why don't you go fuck yourself, Tommy?
Oh. That is fucking it, right? I can't believe what I just heard.
Hey, Spider, here. Yeah, this is for you. Attaboy.
I got respect for this. He's got a lot of fucking balls. Good for you. Don't take no shit off nobody.
He shoots him in the foot. He tells him to go fuck himself.
You're gonna let him get away with that? You're gonna let this fucking punk get away with that? What's the matter? What's the world coming to?
What the fucking world is coming to? How do you like that? How's that, all right?
What's the fucking matter with you?
What's
the fucking matter with you? What are you, stupid or what?
Tom, I'm kidding with you. What the fuck are you doing? Are you a fucking sick maniac?
I don't know if you're kidding. What do you mean you're kidding? You're breaking my fucking ball?
I'm fucking kidding with you. You fucking shoot the guy?
He's dead.
Och så driver
ska
typ
du bara
lite...
låta dem göra det? Ska du bara låta dem göra det? De hetsar upp honom. Då skjuter han honom.
Den scenen är också jävligt bra.
Det är också sjukt.
Ja. Oh, alla scener där.
Ta med alltså. Christopher alltså.
Ja.
Ja, bästa citaten.
Bästa citaten.
Mm. Svårt. Jag har alltså mitt bästa.
Jag kan bara nämna vilken som utsåg som det bästa citatet från filmen i en så här quote book. Ja. För en är ju med i de så här 100 kändaste citaten från filmerna. Och det är ju ever since I was a little kid I knew I always wanted to be a gangster. Som är liksom öppningscitatet från honom i själva filmen. Jag tycker inte nödvändigtvis det är det bästa kanske. Även om det är en ikonisk.
Ja, jag gillar det.
Replik.
Men det är inte det jag har.
Vad har du då?
Jag har rare, medium rare, an aristocrat.
Va? Va?
Alltså, det är när de tar beställningar på alltså, kött tror jag.
Aha.
Alltså vilken, om du vill ha rare, medium rare.
Ja, just.
Ja. Bara, an aristocrat.
Ja,
en aristokrat.
Ja,
ja,
just det.
Den är faktiskt bra.
Skitbra skriven.
Aristocrat.
Just det.
Och sen Paulie moved slow, but it was only because Paulie didn't have to move for anybody.
Den är faktiskt jävligt bra.
Det är sjukt bra.
Mäktigt.
Det är bättre citat än vad jag har. Alltså.
Never rat on your friends and keep your mouth. You learned it. Only two things you need to know. Never rat on your friends and keep your mouth shut. När han kommer ut från fängelset. Och fuck you, pay me. Det är också när Henry Hill eller Ray Liotta berättar rösten. Och han berättar hur själva verksamheten går till när de får en bit av kakan i en verksamhet eller ett företag då. Om det är en bar eller nattklubb eller hur det kan vara.
Now the guy's got Paulie as a partner. Any problems, he goes to Paulie. Trouble with the bill, he can go to Paulie. Trouble with the cops, deliveries, Tommy, he can call Paulie. Now the guy's got to come up with Paulie's money every week, no matter what. Business bad? Fuck you, pay me. Oh, you had a fire? Fuck you, pay me. Place got hit by lightning, huh? Fuck you, pay me.
Jonas.
Jag skrev bara ner ett citat. Och det har vi tagit upp redan. Det är... I'm gonna go get the papers. Get the papers.
Den går
Tommy two times. Nej, vad heter han?
Timmy two times.
Get the paper, the paper.
Get the paper, the paper.
Svinbra.
Skitbra. Då garvar det högt. Och så skriver jag ner.
Herren på täppan.
Robert De Niro, eller?
Ja, det måste vara det. 1990.
Ja, det kanske var Joe Pesci, kanske.
Hur är Ray Liotta då?
Ja. Hur är han?
Han är typ lead i den här filmen.
Ja, det är sant.
Ja, jag vet. Det kanske är hans idag.
Det är ju för sig.
Kolla hans...
Tänker att här lever den filmen han är liksom stoltast över. Att han har varit med i. För han var
det
typ
var nog hans lead. High point.
Ja. Kanske mer så än Robert De Niro.
Ja, alltså Robert De Niro har haft ändå vidare.
De Niro är ju fortfarande med i snacket.
Ja.
Var De Niro som störst när han gjorde Meet the fuckers.
Typ.
Tyvärr, meet the parents.
Kanske det är garanterat då han cashade in som mest.
Ja. Nej, alltså jag kan inte komma på en enda film där Ray Liotta liksom har varit
större.
När han har varit the main guy.
Ja, kommer du ihåg när hans hjärna blir uppkäkad i Hannibal?
Ja.
När han skär ut bitar av hjärnan och steker.
Ja, 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 ja.
Hannibal Lecter. Nej, svårt.
Han är med Blow alltså.
Ja, just det. Det har en liten roll.
Jag tänker bara som huvudroll så känns det här som det största han har gjort.
Ja. Vi ger den till Ray Liotta tycker jag.
Ja. Han får den.
Mm.
Snyggt.
Good.
Största tabben.
Ja, men det måste ju vara åldern, eller?
Ja.
Det har vi redan pratat om.
Ja,
det
är
tråkigt, men
ja, det är en tabbe. Det får bli det.
Det kommer man inte undan med idag.
Varför ska de säga att de är 21? Ja. De kanske var det IRL.
Ja, och de vill att de ska ändra det för att det ska passa skådisarna.
Exakt.
Ja. Man kommer inte undan med sådana grejer idag.
Nej.
Men då gjorde man det lite lättare så här att en 45-åring kunde spela en 20-åring.
Mm. Vi såg i Braveheart.
Ja, exakt. Där har vi största exemplet.
Alltså, en 50-årig gubbe går hem och så här kastar sten på en dotters fönster och bara kommer ut.
16-årig brud liksom.
Ja, det är orimligt. Vi låter det vara det. Var det. Lite nitpicking då.
Ja. Jag... Jag råkade se två styckna nitpicks från internet.
Mm.
Oj!
På den här filmen.
Bra.
Det är interwebs.
Ja, och det är ju så här klassiska nitpicks. Mm. Alltså att det har varit något som de har gjort fel.
Och en som nitpicks ska vara.
Ja, alltså, och en av dem var att han körde en bil som det står 1965 typ, alltså Impala eller någonting. Uh-huh. Och så var det när de åkte förbi, alltså när det var 1963 vid någon flygplats.
Jaha.
Typ.
Okay.
Och den andra var också årsgrej att de visade när han var ung så här barcodes på, alltså ni vet när man köper någonting och de skannar den.
Ja.
Mm. Jag vet inte om de skannade grejer då, men det var i alla fall sådana barcodes på produkter, typ SIG och
aha,
sånt.
Aha.
Och det visade de när det skulle varit 1950 typ, men det blev inte introducerat förrän typ 1965.
Okej. Okay. Okay.
Ja, det är sådana grejer man. Ska man göra en perfekt film?
Vi kanske borde kolla upp nitpicks istället för att säga det som vi känner. Det där är lite intressant.
Ja, ja faktiskt. Ja. Sådana små tabbar. Ja, nitpicks som jag inte har researchat, som jag bara fick känslan av. Och det var att det är orimligt att de har det så bra i fängelset som de har det. Det är en scen där
det är,
de bara...
Shit, det är inte min favoritscen.
De verkar liksom ha ett eget...
Varför har jag skrivit upp den?
De har fått liksom en egen lägenhet i fängelset där de liksom får massa varor, importerar den bästa maten, får alkohol och allting. Sitter och har värsta cookoutsen, spelar kort med varandra och så här. Och de är de enda på fängelset som har tillgång till det här. Och visst, man kan få vissa förmåner. Ja. Man kanske får lite cigaretter smugglat till sig av en av vakterna.
Ja, eller att man får någon... Alltså, jag vet inte, få god mat typ.
Alltså, ja,
kanske.
Men att de ska ha en egen crib liksom, i fängelset.
Det såg ju ut som en dröm. Ja. Alltså, jag ville flytta in där.
Det var också sängar i den grejen.
Det är som att det var deras en gemensam cell.
En gemensam cell som var skitinredd som en lägenhet och hade kök och allting.
Liksom. Och de stod där och hackade lök liksom. Och hade...
De smugglade in deras brudar och du vet så här. Det var inte riktigt att de...
De hade lite bättre i fängelset än vad de hade på utsidan.
Man hade en man cave.
Ja, de hade en man cave i fängelset.
Jag skrev det som en obesvarad fråga faktiskt.
Ja.
Så här, hur bra hade mafiosos det i fängelset?
Ja. Men
det ska ju vara baserat på
verkliga
vad som har hänt.
Ja. Nej, men jag hörde, intervjuer med några så här mafiosos i något sammanhang. Så hade de ställt den frågan, så här, gick det till så för mafiosos på den tiden i fängelset? Blev de så bra behandlade?
Exakt.
Och typ några stycken hade sagt att bara nej, inte en chans. Det fanns ingen som hade det så bra. Ja, man kanske kunde få lite så här treats. Ah. Typ att man kunde få en vinflaska insmugglad som man hade under sängen. Eller typ vakterna kollade åt andra hållet när man gjorde saker och inte höll reglerna och så vidare.
Okay.
Men aldrig att vi skulle få ett eget kök där vi hade den finaste prosciutton och
nej,
så här vitlök och allting som de får insmuggla till sig. Det var inget de kände till i alla fall. Bara nej, så går det inte till. Ingen har det så bra i fängelset bara för att man är med i maffian. Liksom.
Men de satt ju inte med pappa...
Nej, de satt inte med The Don.
Men förmodligen så var det inte så.
Nej, jag misstänker. Mm. Och sen så här, det har gjorts en grej i den här scenen om att ja, han visar upp sitt flashiga gangsterliv genom att gå in bakvägen till restaurangen och så här. Jag tänkte på det, vill man gå in den vägen till en restaurang?
Exakt.
Man vill ju gå före kön där längst fram och bara gå rakt in. Varför skulle man vilja gå igenom garderob
fast
och lagerlokal?
Men det är pondus att gå igenom köket och hälsa på folk.
Ja, hälsa på hela personalen.
Det är så här, alla vet vem jag
gå
är.
Gå och dela ut lite pengar till folk.
Ja, exakt.
Ja, det är sånt. Okej, okay, jag köper det.
Jo, det är pondus.
Hade vi några fler nitpicks?
Nej.
Det är också mer pondus att, så här, att inte behöva visa upp att man går före alla i kön.
Ja, exakt.
Utan att bara dyka upp.
Ja. Folk med pengar, de går före i kön. Ja. På framsidan.
Folk som har respekt.
Folk som har respekt, de går bakvägen och singlar sig in.
Ja, och så är en plats klar när man kommer fram.
Ja, ja, det är en fet scen.
Vad sa vi? Kevin Sorbo-priset.
Obesvarade frågor först.
Just det. Mm.
Jag fick svar på min. Jag hade bara en.
Jag har inga.
Alltså jag undrar, de är ju hos den här peruksnubben och ska typ pressa honom på pengar och stryper ut honom och grejer.
De har lånat honom en massa cash på hans reklam.
Alltså, Karen ringer dit för att få tag i Henry för att någonting har hänt.
Ja, det är ju oklart.
Hur vet hon att han, hur har hon numret till den här peruksnubbens business och vet att han är där?
Han hänger ju runt hur mycket som helst.
Han ringer runt till alla 50 ställen då som de har en finger med i spelet på. Jag tyckte det var konstigt att så här, it's Karen. De är inte på sitt ställe,
det är
de är just peruksnubben. Hur visste Karen så att de skulle ringa till den här peruksnubben?
Det är konstigt.
Det
är skumt.
Oklart.
Hon kanske har koll. Hon kanske har koll på alla ställen.
Ja, men det är konstigt alltså. Hon, ja.
Ja. Hur som helst, Kevin Sorbo priset för overacting. Nej, jag har ingen som overactar. Har ni?
Nej, alltså verkligen. De enda gångerna jag tänker på det är ju gråtet och skrattet. Alltså gråtet från
Bobby De Niro.
Ja, och skrattet från Polan.
Ray Liotta.
Liotta.
Ja. Mm. Ja, jag tycker det skrattet är...
Men de förtjänar inte ett Kevin Sorbo-pris.
Nej, alltså jag gillar det ändå.
Ja,
alltså,
exakt.
Jag ser skrattet i huvudet just nu.
Uma Thurman-priset för bästa dialog.
Ja, men det är väl vi är överens om. Att det är vid middagsbordet.
Ja,
ja.
Det måste vi se det.
Jag skrev också ner när han bryter ihop med Karen. Efter att han har blivit släppt på borgen och hon har spolat bort allt knark.
Just
han bryter ihop totalt och de bara ligger där och är helt förlorade.
Ja.
Mm.
Då är det ju högt prov på deras skådespelartalanger.
Mm.
Vem vann filmen?
Är det... Jag kan inte säga Scorsese.
Jag skriver Scorsese.
Ja, men De Niro då, som fick rollen istället för Pacino. Som hade flyten att Pacino tackade nej och sen så fortsatte hans karriär bara... rakt uppåt.
Eller Joe Pesci.
Som vann en Oscar.
Som ändå vann en Oscar.
Ja. Ja, jag vet inte. Jag kan ändå...
Ja, jag tycker alltså, Pesci vann över De Niro. Men det är bara min ödmjuka åsikt.
Ja, alltså vem vann filmen? Vem fick mest gains av filmen?
Ja, jag vet inte.
Men då är det kanske De Niro.
Jag tror, alltså De Niro för mig är De Niro vinnaren.
Ja. För Joe Pesci, vad gick han vidare och gjorde? Dödligt vapen typ.
Det var ju mer herren på täppan moment för Pesci, att han vann en Oscar.
Ja, faktiskt. Men tycker så var det herren på täppan då? Robert Niro?
Nej, vi gav till Liotta.
Ray.
Just det gjorde vi.
Ja.
Nej, men De Niro. Absolut.
De Niro är fine. 100%.
Vi är fine.
Ja. Han gick bara vidare och gjorde större grejer. Så han tjänade bra på den här filmen.
Mm. Ja.
Så där har ni det. Hela kategoriuppställningen från Filmsur. Så nu ska vi avgöra vad den här filmen får.
Oj.
Enligt våran betygssättning.
Ja.
För er som är nya i spelet så har vi alltså en nolla för icke-sevärd film. En etta för sevärd film. Och en tvåa för måste-se-film.
Ja.
Simpelt och enkelt gillar
simpelt
vi att ha
och enkelt.
Ja.
Ändå så var vi inne och sa att Squid Game inte är en 10 på grund av, men det är en 2.
Ja, men en 2 behöver inte vara 100% perfekt.
Nej.
Det bara var så här, det här måste du se.
Jag kan gå först.
Ja.
Det här är en av filmerna som jag säger till folk att ja, men den måste man ha sett.
Ja.
Så att det är en 2 för mig.
Ja. Ja, ni vet ju redan att jag tycker det här är en 2. Mm. Jag står fast vid det. Även vid femte tittningen kanske det var. eller något sånt.
Ja.
Jag tycker,
det sjuka är att jag har ju sett den här alltså, en bra, säkert över 5 gånger, men alltså inte hela filmen, kanske jag har sett 3 gånger.
Ja.
Jag har ju också somnat i den några gånger, vilket så här att...
Ja, men det är en lång film och den är utdragen.
Jag har sett på den alldeles för sent några gånger när man bara så här... Ja. Sen så är man med första, och sen är det en bit av filmen som är bara så här,
ja.
Det är jävligt lugnt liksom.
Ja, men man kan somna till den, absolut. Men när man väl tittar så är den underhållande i varje scen liksom.
Mm. Verkligen. Nej, men ja, det är en 2. Absolut. Jag skulle säga att jag såg ganska nyligen Sopranos.
Mm, just det.
Jag har inte sett så mycket maffiafilmer tidigare.
Nej.
Jag tror att hade jag inte sett igenom hela Sopranos innan, så kanske jag inte hade varit lika investerad i maffiafilm.
Nej.
Tyckte att det är lika fett.
Nej,
men det har lett till att jag uppskattar hela kulturen och tycker att det är kul att se på.
Ja, man får en bra introduktion genom att
så
kolla
min score det kanske hade varit annorlunda om jag såg den här för ett år sedan.
Ja. Mm.
Faktiskt.
Man blir också lite extra glad när man inser att det är Moltisanti och
exakt.
Man känner igen alla de här karaktärerna.
Melfi och Phil.
Och det vill jag säga om Squid Game också. Varför jag ger en 2 serien, det är för att jag har rekommenderat den till alla.
Mm. Ja.
Alla jag snackar med har varit så här, hörru, du måste se Squid Game.
Ja.
Det är ju det betyget betyder.
Exakt. Att
så här, skulle du rekommendera den till alla du känner,
du måste se den.
Då är den 2.
Så är det verkligen. Men det är ju Gudfadern, Goodfellas och Sopranos som är de anses vara de 3 största inom just italienska maffia-genren. Så...
Svinbra.
Jag tycker inte det är råd något tvivel om det. Det är en 2.
Så är det.
Där har ni det, hörni. Och tack till er för att ni har lyssnat. Som ni vet, eller om ni inte visste det, så får ni reda på det nu. Vi finns även på Instagram där ni kan hitta oss under Filmsur Podcast. Och vi finns såklart där alla poddar finns. Så där du lyssnar på den här podden, gå gärna in och ge oss högsta betyg. Om du tycker vi är värda det.
Indeed.
Ge oss lite reviews och allting som får algoritmen att jobba för oss.
Ja.
Så att, och tell
fortsätt,
a friend.
Fortsätt mejla oss.
Ja, mejla oss. Med feedback om ni tycker att vi har fått något om bakfoten.
Mm. Filmer som vi borde se.
Ja, tips.
Ja, tips vill vi gärna ha. Listan börjar bli kort. Nej, det börjar inte.
Listan blir bara längre och längre.
Listan växer för varje dag. Men kommer ni med ett riktigt bra tips så kan det hända att era tips hamnar först på listan och nästa film som vi tittar på och surrar om. Så gör gärna det. Ja, om ingen har något att tillägga så tycker jag vi knyter ihop säcken och tackar för oss för den här gången.
Ja, tack för allt.
Ja, mysigt.
Ha det bra där ute.
Ha det bra.
Hej då.
Adios.
Hej.